Just. Karin, vi är tillbaka med podden Skolsverige som finns på iTunes, Acast och andra ställen där poddar finns. Det här är lördag den, någonting maj, 25 maj 2019 när vi spelar in det här avsnittet. Hur står det till på din sida, Stan?
Jo, det är lördag morgon och jag har det lugnt och fint faktiskt. Jag har satt betyg, det tycker jag är härligt.
Ja, ah, vad roligt för dig.
Ja, hur står det till för dig? Ja.
Jo tack, det är ganska bra. Jag inser att det är inte så många lektioner kvar, inte så många dagar kvar.
Nej.
Och jag har inte så här, jag är ju undervisar 4 och 5 just nu. Så att liksom, det är inga nationella prov, det är inga betyg. Det är lite skriftliga omdömen som ska in och jag är typ klar med dem, känns det som.
Ja.
Så att det är mest det rullar på i sin sakta mak framåt. Det händer lite andra saker runt omkring, men det kanske vi kommer tillbaka till senare. Men det är liksom, det är ändå, men det är lugnt.
Men jag har ändå varit oprofessionell den här veckan. Vill du höra?
Ja, det vill jag att du ska göra. Men först ska vi rulla en jävligt professionell jingel och sen kan du få berätta om det. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Okej, nu Karin, för att följa upp den största cliffhangern som vi har haft i den här podden, tror jag någonsin. Berätta om ditt oprofessionella moment.
Ja, alltså, jag har ju, för att jag kom på det nu när du sa det här om att vi har liksom, det är inte så många lektioner kvar och man har liksom, man har ju saker man vill hinna med innan de går på sommarlov och så har jag liksom känt mig under längre tid motarbetad av hela min organisation för att liksom, helt plötsligt så flyttas en studiedag från en dag till en annan, vilket gör då att en lektion för mig försvinner för en specifik klass. Och sen så blev det liksom, ja, men då skulle de lämna tillbaka lite böcker på min lektion och sen så skulle, du vet, det bara sabbades. Jag tappade, du vet, inte, jag tappade inte bara de här lovdagarna utan bara fler och fler lektioner, så att det där utrymmet jag hade liksom, alltså hela min planering gick åt skogen. Och så skulle jag ha dem och så kom jag till lektionen i, om det var nu då i torsdags eller något, och så så inser jag att nej, men jag kan ju inte vara i min sal för att den är ju då upptagen av andra nationella prov. Var ska jag vara och varför står det inte i min app vad jag ska vara? Liksom irriterad, för då måste jag skriva lappar och nu har vi ju så lite tid. Så då kommer, så jag får gå ner och ta reda på vart jag ska vara och så upp i en ny lektionssal, pimma alla, eller liksom ut med ett meddelande till alla elever, vi är här uppe, och så upp där. Och så har liksom i planeringen så ska jag inleda med att spela upp ett litet klipp. Och då är det glapp i ljudkabeln. Och då får jag ur mig bara, men jag orkar inte med mina bajskollegor, får jag med ur mig inför hela min liksom, för, och det var väl inte inför hela klassen, för att jag kände bara, det här vet ju någon, det är ju någon som har lämnat den här salen och vet om att det är glapp i den här jävla ljudkabeln och skiter
det, någon annan får fixa det liksom.
Det är så fruktansvärt osolidariskt och jag hatar.
Jävla osolidariskt, för det är sant. Det är pissdåligt bara för det är en ny grej liksom.
Ja.
Men du vet, det är som att lämna kopiatorn med papperstopp, eller det är som att lämna liksom, jag vet, det är som att lämna, jag kan inte komma på, det är som att lämna en toalett och inte liksom, vet, ta sista pappret och inte bryta ut det. Det är så jävla sämst liksom.
Ja, och det är så taskigt för att, och framförallt då om du tänker liksom den stressnivån som jag faktiskt har där. Och så låter och det är liksom, vi ska jobba med grannspråk, hela idén, jag kan väl för fan inte prata danska liksom.
Nej.
Jag behövde den ljudkabeln, kan man väl lugnt sagt säga. Så det fick sluta med att jag fick prata danska. Jag bara kände, livet är verkligen...
Nej, fy fan vad dåligt.
Ja, så då blev jag oprofessionell och kallade mina kollegor för bajs. Det var inte så bra. Kanske.
I efterhand så står du inte för den kommentaren.
Ja, faktiskt. men jag brukar inte göra det inför mina elever, för att därför ska man ju ändå hålla någon slags professionalitet. Eleverna brast i sig ut i en spontan applåd. Så att det, ja.
Men, för att, vet du vad, de här människorna som är bajskollegor, de är också bajslärare. Det är ju det som händer.
Ja.
Det är inte som att dina elever inte vet precis vad du menar. Liksom.
Ja, nej, men usch. Det, man får inte göra så. Men däremot så får man får inte sänka sina kollegor inför eleverna heller. Så att,
det finns faktiskt gränser för det där. Alltså, i just det sammanhanget kanske är onödigt för att det, liksom, det är inte någonting som inte berör eleverna, men man kan ju tänka att kollegor som är jävligt oprofessionella inför elever.
Ja.
Det behöver man ju inte alltid försvara heller. Man kan ju säga så här, nej, det där var dåligt.
Ja, jo.
Det är ju en konst att göra det på ett sätt utan att liksom, alltså så här, behöva liksom ta tillbaka det sen eller så.
Absolut.
Man behöver kunna säga det på ett sätt som man också kan stå inför liksom föräldrar och chefer och liksom alla möjliga inblandade. Men det är också viktigt, tror jag, när man jobbar med elever, att man också ger dem rätt i en känsla att säga, ja, nej, det där är någonting som du ska reagera på. För det där är ett märkligt beteende.
Ja, absolut.
Så där skulle vi andra inte göra. Det där skulle vi liksom aldrig acceptera. Eller liksom, när det är så uppenbart att det är... jag har ett jättetydligt fall, men jag kan inte berätta om det, för det blir för tydligt. Liksom, förstår du? Det går inte att liksom avanonymisera. Men tänk dig bara så, det gemensamma koder som alla, man tycker att det där står alla lärare för.
Mm.
Och så är det någon som bara, nej, det där står inte jag för.
Mm.
Och det är liksom inget kontroversiellt, utan det kan vara liksom... Om jag ska hitta på ett fall som jag tror skulle kunna vara en gymnasiegrej. Liksom. Vad finns det för koder kring att gå in i elevers skåp och leta efter saker?
Nej, det får vi ju inte om det inte är misstänkt för brott.
Nej, så tänkte du en lärare som bara gör det för de så här, ja, men vi kräver att vaktmästaren ska göra det för att de ska hämta in en spanska bok eller vad som helst.
Typ. Mm, mm.
Och så blir det jävla rabalder om det. Man bara, nej, det här är ju uppenbart att det är en person som har gjort fel. Liksom.
Mm.
Det är ganska värdeneutralt, inte så att vi kan diskutera för emot, utan man, nej, det här är inte ett acceptabelt sätt att bete sig. Det måste man ju någonstans kunna ge, liksom, jag tror det är viktigt att man ger elever rätt i det.
Ja, men absolut.
Nej, jag förstår att du blir sur för det, för det där är inte så som man ska göra.
Nej, och sen måste man ju också, det, men ibland blir det ju tokigt, och det är ju också en sån sak. Men här, sen får man inte ställa sig så som jag gjorde idag, men det var en frustration som kom ur mig. Och jag, det var ju ingen namngiven person i alla fall. Det var ju liksom bara allmänt alla mina kollegor som motarbetade mig.
Nej, precis. Just att det är lite schysst att liksom få psykobryt på det sättet, för jag tror att det är modell också för elever att man får ha det. Liksom.
Ja, men lite så. Men
så det är inte hela världen. Men jag förstår, man kan ändå efteråt vara såhär, dåligt.
Nej, men jag kände bara, men det behövde jag faktiskt inte bjuda på. Men skit i det. Ja.
Apropå att bjuda på, jag fick ett mail häromdagen från en journalist någonstans som inte jag vet om det är, men som liksom genom gemensamma bekanta har fått mitt namn och så. Jag vill inte göra det, jag ska göra det, någon projekt, någon produktion, någon bla bla bla, det här och så. Ja, visst, absolut, det ringer mig på måndag så. Jag läste liksom inte noggrann alltså.
Nej.
Och sen gick jag tillbaka och läste igen. Målgrupp årskurs 3, det är som lågstadiet årskurs 3 så. Avsändare RFSU, så ja, men det är nice. Det är ju ändå någon jag liksom tycker om och står för och så.
Mm.
Det, jag tycker de gör jättemycket bra grejer.
Mm.
Fick jag läsa en del av intervjufrågorna. Karin, det här är en total jävla ångest som har utvecklats hos mig på ett jättemärkligt sätt. För då har de jagat reda på liksom, de vill ha någon lärare, de vill ha någon typ skolsköterska, någon kurator, någon liksom lite olika professioner så.
Mm.
Som pratar om naturligtvis sex och samlevnad och relationer och mobbning och allt utifrån årskurs 3-nivå.
Mm.
Och en del av det är så här, typ, vad gör man om man är ledsen och mår dålig länge och så. Så ja, men det kan man ge generella tips. Liksom. Man kan fundera ut en bra förklaring som går att skriva i text som någon som precis lärt sig läsa kan läsa och förstå. Liksom, typ. Men det är också, jag ska ta fram en fråga som har fått mig bara så här... Sen måste jag ta fram en syn. Pass. Här. Vad säger du om den elev som till exempel undrar vad mens är och vad det betyder att runka eller klittra? Frågetecken. Absolut. Det är inte en konstig grej att få frågor om det, till exempel att förklara det för folk förut. Men att förklara det för människor ansikte mot ansikte som man känner, som man liksom har en repertoar med. Och så man kan liksom så stämma av bara ansiktsuttryck och liksom så här, är det här lagom? Förstår den här personen? När är det för mycket? När är det för lite? Vad är det som händer? Det i sig är ett jättedidaktiskt dilemma.
Ja.
Att göra samma sak i stor skala i envägskommunikation i text. Karin Berg, ta mig fan, skjut mig innan måndag eftermiddag. Vad fan ska jag ta mig till? Jag vill säga att jag ser jättemycket fram emot det här. Jag tycker det är kul, jag är jättehedrad att bli utvald. Men också, fy fan vad svårt.
Men du, alltså, finns inte lön?
Jag har gått och tänkt på det, säkert, jag skojar inte. Om du har gått maximalt om jag vaknar tid sen jag tackade ja till det här, typ en kvart mellan att jag har liksom... Bara, just det, jag ska göra den där igen, fan.
Men du, är inte lösningen just det du just sa? Att det är ju svårt att... Alltså, vad gör du om någon frågar om hur man runkar eller vad är runka? Ja. Jo, det är ju en det beror ju väldigt mycket på vilken elev och alltså hur jag känner, alltså hur man svarar
på den. Det är också det som jag behöver få fram på så här. Är det liksom, är det den sortens svar man kan ge, eller är det man behöver typ, vad exakt den här journalisten vill ha liksom? Ja. För på något sätt tänker jag att det hade varit den grejen, så bara så här, att gå och fråga en vuxen som du känner, som du litar på. Hej då. Det är väl enkelt att svara. Men det också, det kan ju vara precis inte det svaret hon har.
Nej, men annars så frågan.
Det får vi se lite. Det får bli en del av den. Jag är ändå glad att så här, man har möjlighet att vet, se över sina svar innan det publiceras och sådana grejer.
Ja, men sen tänker jag...
Det är min räddning i det.
Jag tycker det bästa svaret är ju egentligen, eller det, som jag brukar göra med mina, alltså som småbarn, just att man svarar på sådana frågor så länge de frågar vidare. För ofta så vill vi ju, när vi får sådana där, att man ska prata länge. Ofta tar de ju tröttnat när man säger, ja det är...
Jo visst, ja, men absolut. Och det är också för att balansera sig, vad är liksom lagom mycket information. Det är en jättestor grej, men som sagt, det blir en svårt att göra i skrift inför liksom många människor.
Ja,
om du tänker dig att liksom en årskull i Sverige är ungefär 100 000 personer. Nu jag har inte någon inbildning om att 100% kommer läsa liksom det här, men om man ändå tänker så här, det är liksom, det är många människor som man ska förklara för samtidigt.
Ja.
Aj, det där blir komplicerat, men ändå, apropå dilemman man har i livet, att vara professionell och oprofessionell.
Ja.
Du, ska vi gå vidare till något annat otroligt oprofessionellt som du har skrivit om i veckan?
Jaha.
Kanske det största hotet mot lärares professionella autonomitet.
Oj.
Autonomi, får man väl säga, om man ska använda riktigt ord. Nämligen skolutveckling.
Va?
Det här är jävla ska du föra. Det är Mikael Walls och Jan Nilsson som har skrivit... Någon artikel på det är Skola och samhälle. Den här webbtidningen för folk som inte blir publicerade någon annanstans. Typ.
Nej, det är väl liksom. Ganska... Jag tycker de har ganska bra artiklar.
Nej, men deras, på riktigt, deras poäng är att de gör, liksom, sprida folks röster som inte blir publicerade liksom, i stormedia. Så. De har fler lärare, fler forskare. Så. Så det är liksom en del av det syftet. Och då har de här två. Den ena är någon filosofidoktor, den andra är lektor i svenska. Liksom, typ. Och så har de gått in på att... det här med new public management har de snappat upp att det är dåligt. Att skolutveckling, det är ofta någonting som tycker de då görs under förtecknarna att liksom göra skolan mer effektiv, mer effektiv, mer liksom billig, mer liksom massproducerande och mindre bra. Helt enkelt. Det är det som är syftet med skolutveckling. Och att det är därför det är så att skolutveckling är ett stort hot mot lärares autonomi att få göra lite hur man vill. Eller så. Och det är också ett demokratiproblem till den.
Va? Ett?
Nu har jag ju redan sammanfattat det lite så att du förstår vad jag tycker och tänker om det här. Men,
nej, men alltså,
vad är din tanke generellt om man
funderar? Alltså, jag känner ju så här att jag blev lite... För det första blev jag jätteförvånad. Hur kan man säga att systematisk utvecklingsarbete är ett hot mot en profession? Är inte det oprofessionellt i sig? Alltså det är uttalandet.
Jag passar lite för mig där för att det kan bli svårt. Men ah, jo, det känns lite uppenbart.
Men om vi liksom bara lämnar den lilla... Alltså så är det ju den här evinnerligt tröttsamma hopblandningen av new public management och skolutveckling. Jag har ju slitit... Ja. Alltså, och jag har bokstavligt... Jag har slitit som ett djur... För att få ha min skolutveckling utan att den ska blandas ihop med new public management.
Jo, men självklart. Vi har utvecklat skolan innan det var en grej. Bara som ett exempel. Vi har alltid utvecklat våra metoder. Alltså, om man går tillbaka till liksom de gamla grekernas tid så är det fortfarande diskussion om så här, vad är det bästa lärandet och hur kan vi göra det bättre. Och inte fan vad det är. Liksom, så här, nu ska vi spara pengar alltid. Men liksom...
Nej.
Visst fanns det ändå en utveckling så man kanske inte kan vara riktigt så svepande. Eller så.
Nej, men alltså så här, om jag När jag började som lärare, det här har jag säkert sagt förut och jag har skrivit om det 100 gånger och jag har föreläst om det. Men när jag började som lärare så var ju halva, alltså jag fick ett skrivbord, jag fick ett schema och så fick jag inte en dator för att den skulle jag leta upp själv. Men det var det jag fick och så fick jag... inte ens läromedel. Jag fick ta reda på vilka läromedel eleverna hade. Det var liksom så. Och sen började jag dagen efter. Jag hade inte en gemensam liksom, tolkning av styrdokumenten. Jag hade inte en... Jag var helt nyexad. Jag hade liksom de få metoder jag hade med mig från lärarhögskolan var ju liksom snabbt liksom använda. Jag har nog aldrig känt mig så ensam, så famlande och så fruktansvärt jävla urusel som mitt första lärarår. Och otillräcklig. Och tänkte att den där väggen som folk pratar om, den förstår jag. Liksom, den är ju väldigt nära antagande här. Sen började man, sen av en slump så började jag läsa artiklar om att så här gör man ingen annans. Varför det här är och det var ju en väldigt stark tradition då om den här lärarautonomin, att det du gör är rätt. Samtidigt som jag skulle sitta på, och jag visste ju inte om det var rätt, men alla sa att det är du för att du är någon slags upphöjd människa som vet det. Och jag bara, fast jag vet inte. Jag kan inte säga, jag känner inte den här upplevelsen att jag vet att jag gör rätt. Utan jag kände mig snarare väldigt, väldigt osäker.
Det måste man
ju
få göra.
Ja, för jag var ju ny. Och sen så har jag ju då jobbat som lärare i massa år. Och jag har stridit för att få tid för att liksom ta reda på om det jag gör rätt faktiskt funkar. Det jag gör faktiskt funkar. Ta reda på om eleverna faktiskt lär sig det de ska. Om min undervisning faktiskt genererar bättre i år än förra året. Eller om jag ska gå tillbaka den förra planeringen. Om designen är bra. Och då när vi fick till slut, efter att vi hade kuppat min arbetsplats, i ärlighetens namn, in det i att vi tolkar, alltså vi tolkar läroplanen gemensamt, vi tolkar allt sånt där gemensamt, då har ju min arbetsmiljö blivit, alltså jag vet ju idag att jag gör rätt. Jag är ju superautonom på grund av skolutveckling. På grund av att jag sitter med mina kollegor. Vi har liksom... Jag vet inte riktigt... Jag vet ju att jag är professionell. Och jag vet också när jag inte är det. Apropå vad jag... Alltså, jag förstår inte riktigt... Men vad är det här hat... Alltså den här... Vad är det med oss i vår yrke... som är så rädda för den här skolutvecklingen? Och varför blandar vi ihop det med New Public Management? Jag förstår inte det. Kan du förklara det för mig?
Ja, men jag förstår säkert att det finns enskilda exempel där liksom man har använt fortbildningsdagar för att försöka likrikta lärare att liksom agera i enlighet med sätt som gör att man kan implementera New Public Management i skolor. För att av 290 huvudmän och jag vet inte hur många friskoleföretag så är det klart att det finns de som kommer misskötas. Det finns de som tycker att det är svinbra att vi egentligen kan liksom mäta kostnader och intäkter och liksom att vi kan räkna lite på vad är egentligen det här är värt och inte. För det är väl det som är poängen med New Public Management, om man ska vara jävligt välvillig. Liksom. Men det känns någonstans som att det inte i sig att gå från det till slutsatsen att alla utvecklingsinsatser handlar om att liksom implementera New Public Management, eller att det handlar om att liksom montera ner friutrymme till förmån för ändlösa effektiviseringar. Det är ju faktiskt att vara lite för cynisk. Det är faktiskt att vara lite för bitter någonstans. Det är inte det handlar om någonstans. Man är liksom, man har börjat bränt så många gånger och det. Man känner att så här, nej, jag kommer aldrig mer lyssna på någon som vill att jag ska utveckla eller förändra min verksamhet, för att det är antagligen någonting lurt med det här. Och jag kan förstå att man kan få ha den känslan när man liksom är i en situation, om man är en enskild lärare liksom i en skolorganisation som är kriminellt liksom felskött på det sättet, så kan jag förstå att man blir bitter, men det är inte ett sätt att föra en dialog för hela skolan. Det är inte ett sätt att föra en dialog om vad som är bäst för skolan och inte, för att Lösningen på de problemen är inte sluta utveckla skolan. Lösningen på de problemen är avskaffa new public management och skjut av dem som hade någon idé om att införa det från början. Det är där någonstans skon klämmer.
Ja.
Att vi liksom på något sätt skulle sluta utveckla vår verksamhet för att vi tror att säga nej, det vi har nu är det bästa som jag kan få. För att allting som är framåt ger mig bara mindre och mindre utrymme. Det är ju liksom, ingen kan ju på allvar tro det.
Nej, jag förstår ju hur man, alltså jag kan ju tänka sådär, och jag är ju också en sån här skeptiker ibland, när man, du vet, man blir skickad på någon utbildningsdag så ska man lyssna på någon föreläsare.
Ja, men herregud.
Ja. Och så är man lite såhär, man är ju avvaktande. Och jag menar, jag vet ju, jag har lyssnat på Dylan William och jag har lyssnat på liksom, en formativ bedömning, och vi skulle ha glasspinnar allihopa och sådär.
Ett sånt jättebra exempel måste vara Ruben Puentadura, kommer du ihåg honom? Den där samma
modellen-killen. Oh ja,
som sen visade sig vara världens största bluff.
Ja.
Men som ändå hela skolsverige har mycket pengar som helst på.
Mm.
Det är ju inte mycket med new public management att göra, så mycket som att det var ett sätt att ta sig oss an. Att vi famlade jävligt mycket mörker så fort vi började liksom digitalisera skolan på stor skala någonstans. Och då fanns handlet tillgänglig och så bara, ah, nu tar vi det här. Och så gav det en modell som var en jättebra första modell för att prata om liksom vårt arbete framåt.
Ja, men jag...
Sen att liksom ansvarsfulla skolor slutar använda den modellen 18 månader efter att de började med det typ. För att då var man mognare än så och behövde någonting bättre. Fine. Okej att den modellen inte var komplett. Okej att han ljög om sina liksom vetenskapliga meriter. Men det gör inte själva grejen sämre för det. Det är det att man får ett gemensamt språk, gemensamt ramverk, att förstå hur verksamheten kan utvecklas och fungera. Det är ganska viktigt för att kunna växa tillsammans.
Eller hur? För precis det skulle jag säga. Att jag läste ju också vad han nu heter, Puentadura, då när han kom. Mm. Och jag vet att vi pratade om honom och den här. Men det var ju bara ett sätt att förstå när man skulle införa en till en. Liksom, vad gör vi? Vad är skillnaden? Vad blir skillnaden? Och sen så har vi väl inte ägnat honom mer. Alltså vi är ju ändå så autonoma, får vi väl ändå säga, i vårt kritiska tänkande. Att vi tar till oss det som passar. Det är ju inte så att hela Skolsverige, trots att hela Skolsverige har på något sätt nosat på Dylan Williams idé. Alltså han har ju väldigt statiska idéer om hur formativ bedömning går till. Och vad man, alltså det här med... det liksom när han, alltså hans, det heter ju inte formativ bedömning utan det heter ju, men gud,
bedömning för lärande eller
nej, men vad är det han kallar det? Teaching Learning Community kallar han det, TLC. Det han har då, han har ju i hans bok då, så finns det 5 eller 6 olika metoder, och så ska man implementera en av dem och så ska man kolla om den funkar. Till exempel att man har en slumpgenerator som man frågar alla elever, så att alla elever vet att de kan få frågan i ett klassrum, de här glasspinnarna, eller man skulle ha röd och grön och blå, eller så här stoppljus, röd och grön och gul är det väl, om man är klar, fattar lite eller fattar supermycket, så att läraren vet och kan kolla. Eller så här, koll som man, eleverna lär sig det de ska lära sig. Så det var ju väldigt tydliga 5-6 metoder vad som var liksom, som skulle kunna liksom generera en slags formativ bedömning. Det är ju inte så, skulle jag vilja påstå, att hela Skolsverige, trots att nästan hela Skolsverige förmodligen har läst någonting om Dylan William, så är det ju inte så att hela Skolsverige nu har glasspinnar i sitt klassrum med elevernas namn på.
Nej, vet
inte. Utan
de,
snarare
de, så... de gjorde vi det och det blev bra för dem, men de flesta har inte gjort det.
Nej, men de flesta, utan man har provat. Jag har testat, jag hade en sån här slumpgenerator, det var för krångligt, det tog för lång tid. Men däremot så tänker jag på att inte fråga dem. Alltså jag frågar inte, jag är inte så intresserad av att vi räcker upp handen, utan jag frågar och pekar. Vad säger du, Sigrid, om den här tanken? Eller vad säger du, Anna, om det här? Istället när jag, och då tar jag ju liksom, och så har jag ju något system där jag ser så att jag verkligen, jag frågar den som jag vill ska prata just då, eftersom jag inte, alltså jag skulle vilja veta vad den har för svar. Och det är ju en glasspinne i det som jag har i mitt autonoma liksom tagit mig an och gjort till min utifrån. Inte fan blev jag mindre autonom för att jag höll på med det, eller?
Nej, inte alls, inte alls. Alltså det där är liksom, jag vet inte. Alltså det egentligen har det att göra med att definiera autonomi, men nej, absolut inte. Jag tycker inte att det är någon fara att liksom så här, nu måste alla gå det här, nu måste alla lära sig det här. För att det är ett sätt att skapa gemensamt språk, gemensam erfarenhet. Jag tror att det ger någonting som man har nytta av om man vill bygga en gemensam kunskap.
Mm.
För någonstans är det så här att liksom, det hänger upp med det vi pratat om förut här med lärares mobilitet och att folk flyttar runt, att folk liksom byter jobb mycket, mycket oftare än vad man gjorde förut och vad det är att göra för skolors liksom institutionella utveckling någonstans.
Mm.
Att liksom, okej, men vad är rörelsen framåt?
Mm.
Då måste det ändå finnas ett gemensamt språk, att så här gör vi här, så här förstår vi här, så här definierar vi det här. Och det är inte beroende på vilka som jobbar där, utan det är bestående, i alla fall lite över tid.
Mm. Mm.
Det behöver inte vara för all evig tid, men liksom, man behöver ändå ha så här, det här är det vi gör.
Mm.
Och det kräver gemensamma insatser, det kräver gemensamt kunskapsbildande. Sen är det klart att det kan vara mer effektivt än vissa modeller. Alltså vissa saker är mer effektiva än andra, är det så?
Ja.
Liksom, om du tänker tillbaka till den här konferensen där nu ska alla snälla sig den här arenan och så ska vi ha liksom banandanser och grejer. Det är så här, nej, det där är inte liksom det vi letar efter, utan det handlar ju om att ha gemensamma. Om man kollar på liksom läslyftet, kollar på mattelyftet, kollar på alla de bedömningskurserna och liksom alla de materialen som kommer från Skolverket som är designade för att arbetslag och liksom team ska göra sina gemensamma resor framåt.
Mm.
Det tar jättemycket tid.
Mm.
De senaste 5 åren har jag lagt 3 år på att gå sådana kurser och det tar all tid som finns.
Mm.
Men det är också jäkligt utvecklande. Mm. För man kommer någon vart som kollegium när man kan prata om liksom ett yrkesspråk på ett annat sätt. Det får man inte underskatta. Och det är så här, jo visst, om du vill kalla det här och det här. Och så liksom har vi ett gemensamt språk som är så här. Visst, då får du anpassa det lite.
Mm.
Det kan man se som ett enormt hot mot demokratin och mot lärares autonomi. Men det är också kanske värt det. För att göra en gemensam utvecklingsresa. För att det är ju inte ett egenvärde egentligen. Att lärare ska vara 100% autonoma i alla lägen och få göra vad fan de vill. I så fall hade vi avskaffat läroplaner. I så fall hade vi avskaffat skollagar.
Ja, men
och så lät en skola som var helt beroende på att säga, nej, men jag kände för det här. Jag tycker det är jävla roligt att göra på det här sättet. Så det tycker jag är kul.
Ja, men
och då kan jag kan göra det fram på att mina elever hade varit experter på rymden exempelvis. Vad hade dina elever varit experter på då?
Ja, förmodligen någon författare eller något.
Strindberg kanske. Nej, jag bara ska. Ja.
De hade väl fått läsa typ, jag vet inte. Men
ja, men förstår du, det finns ju ändå en grej i det. Ja, men autonomin är väl inget egenvärde?
Nej, eller? Och jag är så trött på och som jag jobbar mot och som jag vänder mig väldigt emot. Och som, för det är ju den här idén, för att jag förstår den idén, att det här man säger, för jag kan förstå det. När, alltså jag sitter med betygssättning just nu, jag är klar med mina studenters betyg. Och då kan jag förstå att när då föräldrar, syskon, människor hör av sig och säger jag tycker inte att mitt betyg ska vara det som det är. Då kan jag känna att det borde faktiskt på riktigt vara brottsligt att hålla på och tjata om ett betyg som är satt. För det måste liksom man lita på att det är professionellt. Liksom satt. Och det är, ska inte liksom, och vi ska inte ha den här chassen, men nu fick du ett C, jag borde haft ett B. Nej, nu fick du faktiskt inte det. Alltså den diskussionen å ena sidan. Det är ju, men det är ju när professionen ska liksom, där ska vi ju naturligtvis stärka läraren att kunna stå för det. Men hur stärker vi då läraren i den situationen? Jo, det gör vi ju genom att vi tillsammans har en, alltså vi medbedömer, jag har medbedömare på precis allt. Om jag är osäker på ett betyg så är det naturligtvis så att jag kollar med mina kollegor. Och vi har den här nivån. Och vi är väldigt tydliga med nivån. Och vi är liksom, de vet, de får lika betyg i hela kollegiet. Och då är det ju liksom, det hade vi ju inte haft när jag började som lärare. Mina första betyg, jag satt och tänkte, jag tror att jag bara driver med någon. Jag sätter lite betyg. Vem är det jag, utifrån vad gör? Och vem ska jag fråga? Och hur ska jag sätta de här? Och den här är duktig. Men den här är, hur vet jag vem? För då hade jag ju inte nationella prov förrän i trean. Och så satt man, ja men klarar den här svenska A nu? Eller gjorde den? Ja, den har ju gjort det. Och det var väldigt luddigt. Det var ju det här med MVG och så då. Det var väldigt för det var ju väldigt luddiga texter. Den har kanske läst en bok någon gång. Ja, det var inte ens det. Det var ju så man kunde ju verkligen säga att ja, en text, den här texten är, kan under bearbetning publiceras. Ja, jag, om jag skriver om den kan den ju publiceras och då är den ju bearbetad. Liksom. Alltså förstår du, det var ju oerhört svåra tolkningar. Ska jag ju då göra det själv när vi har ett kunskaps, alltså när vi har krav på det sättet, då får vi ha ett relativt system. Då kan alla liksom lösa det, men det går ju inte, det har vi ju inte.
Nej, och det hänger upp med det vi pratade om förut, det med, som du säger. Och jag tycker det är jätteintressant, för det är klart att man ska slå vakt om liksom lärarets rätt att också få vara professionella naturligtvis. Och det behövs ett handlingsutrymme och det behövs liksom en respekt för professionen. Men man måste också förstå att vår profession är en kollektiv profession.
Eller
och vi behöver träffa varandra. Mm. Och det finns ganska lite man kan få bestämma själv inom ramen för en skola som faktiskt finns till för eleverna och inte lärarna. Liksom.
Nej, och det är jätteviktigt. För jag tror att det skulle skrämma bort lärare också. Jag hade varit tvungen att jobba så som jag jobbade min första år. Mm. Och hade jag inte förstått det jag förstod sen 3 år in i min lärargärning, tror jag, så hade jag inte jobbat kvar som lärare. Helt klart.
Nej.
175%. För jag var så på väg att sluta då efter 3 år. För jag sa, det här är ett dårhus. Det går inte.
Det här är inte rimligt. Nej, men jag förstår. Jag har nog inte jobbat kvar heller. Det är inte jag säker på.
Mm.
Utifrån det jag. Du började runda av det här, den här förmiddagen också på något sätt.
Ja, eller hur?
Intressant att få beta av olika områden från det ena till det andra.
Mm.
En vecka har passerat. I våra liv, och vad fick vi för det?
Ja,
det är en bra fråga.
Vi fick snart sommarlov.
Snart sommarlov. Du, det är en grej att prata om.
Ja.
Det är en grej att prata om i ett kommande avsnitt, känner jag. Det finns saker att säga.
Det finns det.
Karin, tack för den här stunden. Tack alla lyssnare för att ni var med oss. Ni får gärna gå in på iTunes, Acast eller vad ni nu lyssnar och slänga oss ett par stjärnor och en rekommendation. Så det är fler som upptäcker vår podd och då blir vi så glada, så glada.
Ha det bra, hej då!
Det här är Skolsverige.